Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu söndagens förmiddagsmöte från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står Tabernacle Choir at Temple Square. Den här utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden. President Dallin H. Oaks, första rådgivare i kyrkans första presidentskap, leder det här mötet.
Brothers and sisters.
Bröder och systrar, vi välkomnar er till söndagens förmiddagsmöte under den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. President Russell M. Nelson, som presiderar vid konferensen, har bett mig att leda det här mötet. Vi sänder också hälsningar och välsignelser till er som deltar i konferensen runt om i världen, via radio, television, internet eller satellit. Vi uppmärksammar dem av kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän som är närvarande den här förmiddagen. För musiken under mötet står Mormon Tabernacle Choir under ledning av Mac Wilberg med Andrew Unsworth och Brian Mathias vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Sing Praise to Him och ska nu sjunga En grundval blev lagd. Inledningsbönen får vi sen av Esther Bradley D. Foster i det 70s korum. Varefter kören sjunger Jag vet han älskar mig.
our heavenly Father.
Vår himmelske fader, denna sabbatsmorgon böjer vi våra huvuden ödmjukt och uttrycker vår tacksamhet i bön. Hur tacksam vi är, fader, för din lyxalighetsplan för dina barn, oavsett var och när de lever på jorden, och för möjligheten alla har att hjälpa till att samla våra bröder och systrar tillbaka till vårt himmelska hem. Vi älskar och uppskattar levande profeter och apostlar och hur de hjälper oss att se din plan klart. Fader, välsigna dem som har förberett budskap till oss idag. Ge dem musik och tal och hjälp oss att känna genom den heliga anden de saker som vi var och en behöver ta emot idag genom personlig uppenbarelse. Och vi ber att den helige anden ska skriva de sakerna på våra hjärta så vi alltid kommer ihåg dem. Och dessa saker ber vi om i det heliga namnet av han som gör allt detta möjligt. Vår frälsare Jesus Kristus. Amen.
Thank you.
Nu får vi glädjen att höra från äldste Dale G. Renlund i de 12 apostlarnas forum. Han följs av syster Sharon L. Eubank, första rådgivare i hjälpföreningens generalpresidentskap. Äldste Quentin L. Cook i de 12 apostlarnas forum talar sedan till oss.
My dear brothers and sisters.
Kära bröder och systrar. Vår himmelske fader och Jesus Kristus vill välsigna var och en av oss. Frågan om hur man får tillgång till och får del av de här välsignelserna har varit ämne för teologisk debatt och diskussion i århundraden. Vissa hävdar att välsignelser helt och hållet ska förtjänas. Vi får dem endast genom våra gärningar. Andra säger att Gud redan har utvalt om han ska välsigna och hur. Och att de här besluten är oföränderliga. Båda åsikterna är i grunden felaktiga. Välsignelser från himlen kan inte förtjänas genom att frenetiskt samla goda gärningspoäng. Inte heller genom att bara vänta på att vinna välsignelselotteriet. Nej, sanningen är mycket mer nyanserad och mer tillbörlig för förhållandet mellan en kärleksfull himmelsk fader och hans blivande arvingar. Vi. Återställd sanning visar att välsignelser aldrig förtjänas, men trosinspirerade handlingar från vår sida både i början och pågående är nödvändiga. Medan vi betänker hur vi får del av välsignelser från Gud kan vi likna himmelska välsignelser vid en stor hög med ved. Tänk dig i mitten en liten mängd tändved med spån ovanpå. Så har vi späntved, så små vedträn och till sist stora vedklabbar. Den här vedhögen innehåller en enorm mängd bränsle som kan ge ljus och värme i flera dagar. Tänk dig sen in till vedhögen en enda tändsticka med fosfor i toppen. För att energin i vedhögen ska frigöras behöver tändstickan slås an och tändveden antändas. Tändveden tar snabbt eld och får sedan eld på de större trästyckena. När en gång förbränningen startas så fortsätter den tills all ved brunnit upp eller elden berövas syre. Att slå an tändstickan och tända tändveden är små handlingar som gör det möjligt för vedens energipotential att frigöras. Innan tändstickan slås an händer inget, hur stor vedhögen än är. Om tändstickan slås an men inte förs fram till tändveden blir mängden ljus och värme som frigörs av tändstickan obetydlig och förbränningsenergin i vedhögen frigörs inte. Om syret tas bort vid någon tidpunkt stannar förbränningen av. På liknande sätt kräver de flesta välsignelser som Gud vill ge oss handling från vår sida. Handling baserad på vår tro på Jesus Kristus. Tro på frälsaren är en handlingens och kraftens princip. Först handlar vi i tro. Sen kommer kraften. Enligt Guds vilja och i hans tid. Ordningsföljden är viktig. Den handling som krävs är alltid liten jämfört med de välsignelser vi till sist får ta emot. Tänk på vad som hände när brinnande flygande ormar kom in bland de forntida israeliterna på väg mot det förlovade landet. De giftiga ormarnas bett var dödliga, men den som blivit biten kunde bli botad genom att se på en kopparorm som Moses förfärdigat och satt upp på en påle. Hur mycket energi krävdes det för att titta på någonting? Alla som tittade fick del av himlens krafter och blev botade. Andra israeliter som blivit bitna vägrade att se på kopparormen och de dog. De kanske saknade den tro som behövdes för att titta. De kanske inte trodde att en sån enkel handling skulle åstadkomma den önskade välsignelsen. Eller så förhärdade de medvetet sina hjärtan och förkastade Guds profets råd. Principen för att aktivera välsignelser som kommer från Gud är evig. liksom de forntida israeliterna, måste vi handla enligt vår tro på Jesus Kristus för att få välsignelser. Gud har uppenbarat att det finns en lag, oåterkalleligen fastställd i himlen före denna världs grundläggning, på vilken alla välsignelser är baserade. Och när vi får någon välsignelse från Gud, så sker detta genom lydnad mot den lag på vilken den är baserad. Med detta sagt, förtjänar man ingen välsignelse. Den uppfattningen är falsk, men man måste kvalificera sig för den. Vår frälsning kommer endast genom Jesu Kristi förtjänster och nåd. Den enorma omfattningen av hans försoningsoffer innebär att vedhögen är obegränsad. Våra små handlingar närmar sig noll vid jämförelse, men de är inte noll och de är inte obetydliga. I mörkret kan en tändstickas ljus ses på flera kilometers håll. Den kan faktiskt ses i himlen, eftersom små handlingar av tro krävs för att tända Guds löften. För att få en välsignelse från Gud, handla i tro och tänd den bildliga tändsticka som den himmelska välsignelsen beror på. En av avsikterna med bön till exempel är att få välsignelser som Gud är villig att ge, men som är beroende av att vi ber om dem. Alma vädjade om nåd och hans smärta försvann. Han plågades inte längre av minnet av sina synder. Hans glädje överskuggade hans smärta. Allt tack vare att han ropade med tro på Jesus Kristus. Den energi vi behöver är att ha tillräcklig tro på Kristus för att uppriktigt fråga Gud i bön och ta emot hans vilja och acceptera hans tidsplan. Den aktiveringsenergi som behövs för välsignelse kräver ofta mer än att bara söka eller be. Ihållande, upprepade, trosfyllda handlingar krävs. I mitten på 1800-talet gav Brigham Young en grupp sista dagars heliga i uppgift att utforska och bebygga Arizona, en ökenregion i Nordamerika. Efter att ha nått Arizona fick gruppen slut på vatten och var rädda att de skulle dö. De vädjade till Gud om hjälp. Strax började det regna och snön föll så att de kunde fylla sina tunnor med vatten och låta sin boskap dricka. Tacksamma och upplivade återvände de till Salt Lake City och gladdes över Guds godhet. När de återvänt berättade de i detalj för Brigham Young om sin expedition och framförde slutsatsen att Arizona var obeboeligt. Efter att ha lyssnat till rapporten frågade Brigham Young en man i rummet vad han tänkte om expeditionen och underverket. Mannen, Daniel W. Jones, svarade kärnfullt: jag skulle ha fyllt tunnorna, fortsatt och sen bett igen. Broder Brigham la handen på broder Jones och sa: det här är mannen som får befälet över nästa expedition till Arizona. Vi minns alla tillfällen när vi har kämpat vidare och bett igen, med välsignelse som resultat. Michael och Marian Holmes upplevelser illustrerar principerna. Michael och jag var tillsammans områdets 70. Jag var alltid glad när han kallades att be vid mötena, för hans djupa andlighet var mycket uppenbar. Han visste hur man talar med Gud. Jag älskade att höra honom be. Men i början av sitt äktenskap varken bad Michael och Marian eller gick i kyrkan. De var upptagna med 3 små barn och ett framgångsrikt byggföretag. Michael såg inte sig själv som religiös. En kväll kom deras biskop hem till dem och uppmanade dem att börja be. När biskopen gått bestämde sig Michael och Marian att de skulle försöka be. Innan de gick och la sig knäböjde de vid sängen och Michael började lite besvärat att be. Efter några tafatta ord i bön tystnade Michael plötsligt och sa: Marian, jag klarar inte det här. När han ställde sig upp och började gå fattade Marian hans hand, drog ner honom på knä igen och sa: Mike, du klarar det här. Försök igen. Med den uppmuntran bad Michael en kort bön. Paret Holmes började be regelbundet. De tog emot en grannes inbjudan att komma till kyrkan. När de kom in i kyrkan och hörde inledningssalmen viskade anden till dem: det här är sant. Senare, obemärkt och utan att bli ombedd, hjälpte Michael till att bära sopor från möteshuset. När han gjorde det fick han tydlig känsla: detta är mitt hus. Michael och Marian tog emot ämbeten i kyrkan och tjänade i sin församling och stav. De beseglades till varandra och sina tre barn. Fler barn följde, 12, allt som allt. Paret Holmes verkade som missionspresidentpar 2 gånger. Den första klumpiga bönen var en liten men trosfylld handling som frigjorde himlens välsignelser. Paret Holmes eldade på trons flamma genom att gå i kyrkan och tjäna. Deras hängivna lärjungeskap genom åren har blivit till en flammande eld som än idag inspirerar. Men en eld behöver ständig tillgång till syre för att trä ska frigöra hela sitt energiinnehåll. Som Michael och Marian Holmes visar, tro på Kristus kräver pågående handling för att elden ska fortleva. Små handlingar eldar på vår förmåga att gå längs förbundsstigen och leder till de största välsignelser som Gud kan ge. Men syret flödar bara om vi bildligt talat rör på fötterna. Ibland behöver vi göra liksom en båg och en pil innan uppenbarelsen kommer om var vi ska skaffa föda. Ibland behöver vi göra redskap innan uppenbarelsen kommer om hur vi ska bygga ett fartyg. Ibland behöver vi, efter att en profet sagt det, baka en liten kaka av den lilla olja och det mjöl vi har för att få en kanna med olja och ett krus med mjöl som inte sinar. Och ibland behöver vi vara stilla och veta att Gud är Gud och lita på hans tidsplan. När du får någon välsignelse från Gud kan du veta att du uppfyllt en evig lag som styr mottagandet av den välsignelsen. Men kom ihåg att den oåterkalleligen fastställda lagen är tidsoberoende. Att välsignelse kommer efter Guds tidtabell. Även forntida profeter som sökte sitt himmelska hem dog i tro utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran, hälsat det och bekänt det. Om en önskad välsignelse från Gud inte erhållits än, behöver du inte bli tokig och undra över vad mer du behöver göra. Istället kan du följa Joseph Smiths råd att med glädje göra allt det som står i din makt. Och sen med största förvissning stå stilla och se Guds arm uppenbaras. En del av välsignelser är avsedda för en senare tid, också för Guds ståndaktigaste barn. För ett halvår sedan introducerade kyrkan en hemcentrerad plan för att med stöd av kyrkan studera läran, stärka tron och befästa familjerna. President Russell M. Nelson lovade att förändringarna kan hjälpa oss överleva andligen, öka vår glädje i evangeliet och fördjupa vår omvändelse till vår himmelske fader och Jesus Kristus. Men det är vårt ansvar att göra anspråk på välsignelserna. Vi har alla ansvaret att öppna och studera "Kom och följ mig" för enskilda och familjer tillsammans med skrifterna och annat material. Vi behöver diskutera det med familj och vänner och organisera vår sabbatsdag för att bildligt talat tända en eld. Eller så kan vi låta våra resurser ligga i en hög i våra hem med den potentiella energin fångad fast inuti. Jag uppmanar er att troget aktivera himmelska krafter för att få vissa välsignelser från Gud. Utöva tro till att slå an tändstickan och tända elden. Tillför det syre som behövs medan du troget väntar på Herren. Med de här uppmaningarna ber jag att den helige anden ska vägleda och hjälpa dig så att du liksom den pålitliga mannen som beskrivs i ordspråksboken ska få mycket välsignelse. Jag vittnar om att din himmelske fader och hans älskade son Jesus Kristus lever. Bry sig om din välfärd och gläds åt att välsigna dig. I Jesu Kristi namn. Amen.
Mitt kontor i hjälpföreningens byggnad har perfekt utsikt över Salt Lake-templet. Varje kväll, regelbundet som ett utverk, slås templets ytterbelysning på i skymningen. Templet är en stadig, lugnande ledfyll precis utanför mitt fönster. Men nu i februari förblev mitt kontor ovanligt mörkt när solen gick ner en kväll. När jag tittade ut genom fönstret var templet mörkt. Belysningen hade inte tänts. Jag kände mig plötsligt allvarligt emots. Jag kunde inte se de tempelspiror jag hade skymtat varje kväll i åratal. Att se mörker där jag förväntade mig att se ljus påminner mig om att ett av våra grundläggande behov för att kunna utvecklas är att vi håller kontakten med vår ljuskälla, Jesus Kristus. Han är källan till vår kraft, världens ljus och liv. Utan en stark anknytning till honom börjar vi dö andligen. Eftersom Satan vet det försöker han utnyttja de världsliga påtryckningar vi alla upplever. Han försöker fördunkla vårt ljus, kortsluta kontakten, kapa strömmen och lämna oss ensamma i mörkret. Dessa påtryckningar är vanliga i jordelivet. Men Satan arbetar hårt för att isolera oss och intala oss att vi är de enda som upplever dem. En del av oss är förlamade av sorg. När tragedier drabbar oss, när livet gör så ont att vi inte kan andas, när vi har blivit misshandlade som mannen på vägen till Jeriko och lämnats halvdöda, kommer Jesus och häller olja i våra sår, lyfter varsamt upp oss, tar oss till ett värdshus och tar hand om oss. Till de av oss som sörjer säger han, jag ska lätta de bördor som har lagts på era axlar så att ni inte ens kan känna dem på era ryggar. Så att ni säkert kan veta att jag, Herren Gud, besöker mitt folk i deras bedrövelser. Kristus helar våra sår. En del av oss är bara så trötta. Esther Holland har sagt, det är inte meningen att vi ska springa fortare än vi förmår. Men trots det vet jag att många av er springer mycket fort och att er energi och ert känslomässiga förråd är nästintill tomt. När förväntningarna överväldigar oss kan vi ta ett steg tillbaka och fråga vår himmelske fader vad vi ska släppa taget om. En del av vår livsupplevelse är att lära oss vad vi inte ska göra. Men ändå kan livet ibland vara tröttande. Jesus försäkrar oss, kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor så ska jag ge er vila. Kristus är villig att komma och dra oket tillsammans med oss för att lätta våra bördor. Kristus är vila. En del av oss känner att vi inte passar in i den traditionella mallen. Av olika anledningar känner vi oss inte accepterade eller acceptabla. Nya testamentet visar de stora ansträngningar Jesus gjorde för att nå ut till alla slags människor. Spetälska, skatteindrivare, barn, galileer, skökor, kvinnor, fariser, syndare, samarier, änkor, romerska soldater, äktenskapsbrytare, rituellt orena. Nästan varje berättelse når han fram till någon som inte traditionellt accepterades av samhället. I Lukas 19 berättas det om en förman vid tullen i Jeriko som heter Zacchaeus. Han klättrade upp i ett träd för att kunna se Jesus gå förbi. Zacchaeus var anställd av den romerska regeringen och han ansågs vara korrumperad och syndig. Jesus såg honom upp i trädet och ropade på honom. Zacchaeus, skynda dig ner för idag måste jag gästa ditt hem. Och när Jesus såg Zacchaeus godhet och det han gjorde för andra, då tog han emot hans offer och sa, idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Kristus sa ömt till nefiterna, jag har befallt att ingen av er ska gå härifrån. Petrus fick den mäktiga insikten i Apostlagärningarna 10 när han förkunnade, Gud har visat mig att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Det är ett fast krav på kristna lärjungar och sista dagars heliga att visa varandra äkta kärlek. Jesus ger oss samma inbjudan som han gav Zacchaeus. Se, jag står vid dörren och knackar. Om du hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till dig och hålla måltid med dig och du med mig. Kristus ser oss i vårt träd. En del av oss är splittrade av frågor. För inte så många år sedan var jag betyngd av och irriterad på frågor som jag inte kunde hitta svar på. En tidig lördagsmorgon drömde jag en liten dröm. I drömmen såg jag ett lusthus och jag förstod att jag skulle gå in och ställa mig där. Det hade 5 fönstervalv runt om, men fönstren var gjorda av sten. Jag klagade och ville inte gå in eftersom det var så klaustrofobiskt. Sedan kom tanken till mig att Jareds bror tålmodigt hade smält stenar till genomskinligt glas. Glas är sten som har genomgått en förändring av sitt tillstånd. När Herren rörde vid Jareds brors stenar strålade de av ljus och de mörka fartygen. Plötsligt fylldes jag av en önskan att hellre vara i lusthuset än på någon annan plats. Det var platsen, den enda platsen där jag verkligen skulle kunna se. Frågorna som störde mig försvann inte, men i mitt sinne fanns det en ännu tydligare fråga när jag vaknade. Hur ska du öka din tro, så som Jareds bror, så att dina stenar kan förvandlas till ljus? Våra jordiska hjärnor är skapade för att söka kunskap och mening lite i taget. Jag känner inte till alla anledningar till att slöjan över jordelivet är så tjock. Det här är inte det stadium i vår eviga utveckling där vi får alla svar. På det här stadiet utvecklar vi vår visshet och ibland vårt hopp om det vi inte ser. Vissheten kommer på så sätt som inte alltid är lätt att analysera, men det finns ljus i vårt mörker. Jesus sa, jag är världens ljus och liv och sanning. För de som söker sanningen kan det först kännas dumt och klaustrofobiskt med fönster gjorda av sten. Men med tålamod och trofasta frågor kan Jesus förvandla våra fönster av sten till glas och ljus. Kristus är ljus för att kunna se. För en del av oss känner vi att vi aldrig duger. Det blodröda färgämnet som nämns i Gamla testamentet var inte bara färgstarkt utan också färgäkta, vilket betyder att det starka färg satt fast i ullen och inte bleknade oavsett hur många gånger ullen tvättades. Satan svingade det här resonemanget som en klubba. Vit ull som fläckats blodröd kan aldrig bli vit igen. Men Jesus Kristus säger att mina vägar är högre än era vägar. Och underverket av hans nåd är att vi omvänder oss från våra synder. Och återställer hans scharlakenströda blod oss till renhet. Det är inte logiskt, men ändå är det sant. Om en era synder är blodröda ska de bli snövita. Och om de är röda som scharlaken ska de bli vita som ull. Herren betonar att den som har omvänt sig från sina synder är förlåten. Och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. Med andra ord, kom, låt oss gå till rätta med varandra. Du begick misstag, alla kommer till korta. Kom till mig och omvänd dig. Jag kommer inte längre ihåg synden. Du kan bli hel igen. Jag har ett uppdrag åt dig att utföra. Kristus gör ull vit. Men vad behöver vi rent praktiskt göra? Vad är nyckeln till att återansluta oss till Jesu Kristi kraft när vårt ljus fladdrar? President Nelson uttryckte det enkelt. Nyckeln är att ingå och hålla heliga förbund. Det är ingen komplicerad väg. Sätt Jesus Kristus främst i ditt liv. Om du känner att ditt vittnesbörds ljus håller på att slockna och mörker tränger sig på, fatta mod. Håll dina löften till Gud. Ställ dina frågor. Smält tålmodigt ner sten till glas. Vänd till dig till Jesus Kristus som fortfarande älskar dig. Jesus sa, jag är ljuset som lyser i mörkret och mörkret förstår det inte. Det innebär att oavsett hur mycket för mörker än försöker kan inte släcka det ljuset någonsin. Du kan lita på att hans ljus finns där för dig. Vi eller människor som vi älskar kan tillfälligt släckas. Beträffande Salt Lake-templet så fick fastighetschefen broder Val White ett samtal nästan omedelbart. Folk hade lagt märke till det. Vad var det fel på templets belysning? Först gick personalen runt personligen till varje strömbrytare i templet och slog på belysningen manuellt. Sedan ersatte de batterierna i det automatiska nätaggregatet och testade dem för att ta reda på vad som hade blivit fel. Det är svårt att tända ljuset igen på egen hand. Vi behöver vänner, vi behöver varandra. Precis som templets fastighetspersonal kan vi hjälpa varandra genom att komma personligen, ladda våra andliga batterier och reparera det som blev fel. Liksom Temple Square vid jultid är vi kanske bara en glödlampa på en julgran. Men vi lyser ändå med vårt lilla ljus och tillsammans drar vi miljoner människor till Herrens hus. Och bäst av allt, som president Nelson har sagt, kan vi föra frälsarens ljus till oss själva och till dem som betyder mycket för oss genom den enkla handlingen att hålla våra förbund. På många olika sätt belönar Herren denna trosfyllda handling med kraft och med glädje. Jag vittnar om att du är älskad. Herren vet att du verkligen försöker. Du gör framsteg. Fortsätt kämpa. Han ser alla dina dolda uppoffringar och belönar dig och dem du älskar. Ditt arbete är inte förgäves. Du är inte ensam. Till och med hans namn, Immanuel, betyder Gud med oss. Han är utan tvekan med dig. Ta några steg till på förbundsstigen även om det är för mörkt för att se särskilt långt. Ljuset kommer att slås på igen. Jag vittnar om sanningen i Jesu ord och de är fyllda av ljus. Närma er mig och jag ska närma mig er. Sök flitigt och ni ska finna mig. Be och ni ska få. Bulta och det ska öppnas för er. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar, det här är en unik och avgörande tid i historien. Vi är välsignade som lever i den sista tidsutdelningen före frälsarens andra ankomst. I begynnelsen av den här tidsutdelningen 1829, året innan kyrkan formellt organiserades, togs en älskad uppenbarelse emot som förklarade ett förundligt och verk skulle påbörjas. Den här uppenbarelsen fastslog att de som önskar tjäna Gud dugliggjordes till att tjäna genom tro, hopp, kärlek och barmhärtighet, med blicken endast fäst på Guds ära. Sann kärlek, som är Kristi rena kärlek, omfattar Guds eviga kärlek till alla sina barn. Min avsikt den här morgonen är att betona den viktiga roll som den här formen för kärlek har i missionärsarbete, tempeltjänst och släktforskning samt familjens hemcentrerade och av kyrkan understödda religiösa utövande. Kärlek till frälsaren och kärlek till våra medmänniskor är den mest utmärkande egenskapen i och drivkraften bakom tjänande och hos de andliga ändamål som vi i uppdrag åtar oss i och med de justeringar som annonserades av vår älskade profet president Nelson under 2018. Jag upplevde sambandet mellan missionsarbete och kärlek tidigt i livet. När jag var 11 år fick jag en patriarkalisk välsignelse av en patriark som dessutom var min morfar. I välsignelsen sades bland annat: jag välsignar dig med stor kärlek till din nästa, för du ska kallas att föra ut evangeliet till världen för att vinna själar till Kristus. Redan i den unga åldern förstod jag att spridandet av evangeliet var grundat på en stor kärlek till alla våra himmelska faders barn. När vi som generalauktoriteter fick uppdrag att arbeta på predika mitt evangelium för 15 år sedan, drog vi slutsatsen att egenskapen kärlek var nödvändig för missionsarbetet i vår tid, precis som det alltid har varit. Kapitel 6 som handlar om Kristuslika egenskaper, däribland Kristi rena kärlek, har alltid varit det mest populära kapitlet bland missionärerna. Som frälsarens sändebud känner de flesta missionärer den här typen av kärlek. Och när de gör det välsignas deras ansträngningar. När medlemmarna får en vision av den här sortens kärlek som är grundläggande när man ska hjälpa Herren genomför sina avsikter, uträttas Herrens verk. Jag hade förmånen att vara en liten del av ett underbart exempel på den här formen av kärlek. När jag verkade som president för området Stilla havet fick jag ett samtal från president Schultz, Som ung man verkade han som missionär i Samoa. Senare återvann till Samoa som missionspresident. När han ringde mig var han tempelpresident för Appia-templet i Samoa. En av hans unga missionärer, när han var missionspresident, var äldste Ovins Halleck, som nu verkar som president för Stilla havsområdet. President Shute hyser stor kärlek och respekt för Vince och hela familjen Halleck. De flesta i familjen var medlemmar i kyrkan, men Vince far Otto Halleck, familjens patriark av tysk och samoansk härkomst, var inte medlem. President Shute visste att jag skulle delta i en stavskonferens och andra möten i amerikanska Samoa, och han frågade mig om jag kunde tänka mig att bo hos Otto Halleck i avsikten att prata med honom om evangeliet. Min hustru Mary och jag bodde hos Otto och hans hustru i deras vackra hem. Under frukosten gav jag ett evangeliebudskap och inbjöd Otto att träffa missionärerna. Han var vänlig, men bestämd när han avböjde min inbjudan. Han sa att han var glad att flera i hans familj var sista dagars heliga, men han betonade starkt att några av hans samoanska mors förfäder hade varit tidiga kristna missionärer i Samoa, och han kände stor lojalitet mot deras traditionella kristna tro. Vi skildes ändå som goda vänner. En tid senare, när president Gordon B. Hinckley förberedde sig för att inviga Suva-tempel i Fiji, bad han sin personliga sekreterarbroder Don Staheli att ringa mig i Nya Zeeland för att ordna detaljerna. President Hinckley ville flyga från Fiji till amerikanska Samoa för att träffa de heliga. Ett visst hotell som används vid tidigare besök föreslogs. Jag frågade om jag kunde få ordna med en annan logi. Broder Staheli sa, du är president för området, det går bra. Jag ringde genast president Shute och berättade för honom att vi kanske hade fått en andra chans att andligen besigna vår vän Otto Halleck. Den här gången skulle missionären vara president Gordon B. Hinckley. Jag frågade om han trodde det skulle gå bra att familjen Halleck var värd för oss alla i president Hinckleys resesällskap. Det var president Hinckley, deras dotter Jane samt äldsta syster Jeffrey R. Holland utgjorde också en del av resesällskapet. President Shute ordnade alla förberedelser i samarbete med familjen. När vi kom från Fiji efter tempelinvigningen blev vi varmt mottagna. Vi talade den kvällen till tusentals medlemmar i Samoa och åkte därefter hem till familjen Halleck. När vi samlades till frukost nästa morgon hade president Hinckley och Otto Halleck redan blivit goda vänner. Jag tyckte det var intressant att i stort sett hade samma samtal som jag hade haft med Otto över ett år tidigare. När Otto uttryckte sin beundran för vår kyrka, men återigen bekräftade sin hängivenhet mot sin nuvarande kyrka, la president handen på Ottos axel och sa, Otto, det räcker inte. Du borde vara medlem i kyrkan. Det här är Herrens kyrka. Man kunde bildligt talat se hur Ottos motstånd smälte bort och han öppnade sig för vad president Hinckley sa. Det här var början på ytterligare missionärsundervisning och en andlig ödmjukhet som fick Otto Halleck att döpas och konfirmeras drygt ett år senare. Ett år efter det beseglades familjen Halleck som en evig familj i templet. Det som berörde mig i den här otroliga upplevelsen var det överväldigande tjänande kärlek som president Wayne Shute visade sin före detta missionär, äldste Vince Halleck, och hans önskan att få se hela familjen förenad som en evig familj. När det gäller att samla in Israel behöver vi rikta in våra hjärtan på den här sortens kärlek och röra oss bort från känsla av enbart skyldighet eller skuld, till känsla av kärlek och engagemang i ett gudomligt kompanjonskap för att dela frälsarens budskap, verksamhet och uppdrag med världen. Som medlemmar kan vi visa vår kärlek till frälsaren och våra syskon över hela världen genom enkla inbjudningar. Det nya schemat för söndagens möten är ett enastående tillfälle för medlemmar att framgångsrikt och kärleksfullt inbjuda vänner och bekanta att komma och se och få en upplevelse av kyrkan. Ett andligt samlingsmöte, förhoppningsvis lika heligt som Elsie Holland beskrev igår, åtföljs av ett 50 minuters möte med fokus på Nya testament och frälsaren eller relevanta konferenstal som också fokuserar på frälsaren och hans lärare. En del systra hjälpförening har undrat varför de får ett uppdrag att insamla tillsammans med medlemmarna i Prästadömmets korum. Det finns skäl till det och presenterar flera av dem på senaste generalkonferensen. Han sa avslutningsvis, vi kan helt enkelt inte samla Israel utan er. I vår tid är vi så välsignade att ungefär 30% av våra heltidsmissionärer är systrar. Det innebär ett ytterligare behov av och motivation för hjälpföreningens systrar att kärleksfullt dela med sig av evangeliet. Det som behövs är ett kärleksfullt, barmhärtigt och andligt åtagande från var och en av oss, män, kvinnor, ungdomar och barn, att dela med oss av Jesu Kristi evangelium. Om vi visar kärlek, vänlighet och ödmjukhet, tackar många ja till vår inbjudan. De som väljer att inte tacka ja till vår inbjudan är fortfarande våra vänner. Kärleken ligger också till grund för vårt arbete med att samla in Israel på andra sidan slöjan genom tempeltjänst och släktforskning. När vi får kunskap om de prövningar och svårigheter våra förfäder upplevde ökar vår kärlek och uppskattning för dem. Vårt arbete med tempeltjänst och släktforskning har stärkts avsvärt genom nya justeringar av både söndagsskolans möteschema och ungdomarnas övergång till klasser och forum. De här förändringarna ger möjlighet till ett tidigare och kraftfullare fokus på att lära oss om våra förfäder, att samla in Israel på andra sidan slöjan. Både tempeltjänsten och släktforskningsarbete har förbättrats mycket. Internet är ett mäktigt redskap. Hemmet är nu vår främsta släktshistoriska center. Våra unga medlemmar är exceptionellt skickliga i släktforskning och känner sig andligt motiverade att utföra dop för sina förfäder som de har lärt sig att älska och uppskatta. Sedan förändringen som tillät många 11-åringar att utföra dop för de döda har tempelpresenter över hela världen rapporterat en markant ökning av deltagande. En tempelpresident berättar att det har varit en anmärkningsvärd ökning av tempelbesökare som utför dop. Och inkluderingen av 11-åringar medför att fler familjer kommer. Även vid sin unga ålder verkar de känna vördnad för och mening med förrättningen de utför. Det är vackert att se. Jag vet att våra primära ungdomsledare har och kommer att fortsätta ha stort fokus på att utföra släktforskning och tempeltjänst. Systra hjälpföreningen och bröder i prästadömet kan kärleksfullt hjälpa till att uppfylla sina ansvar inom tempeltjänst och släktforskning enskilt och genom att hjälpa och inspirera barn och ungdomar att samla in Israel på andra sidan slöjan. Det är särskilt viktigt i hemmet och på sabbaten. Jag lovar att kärleksfullt utförande av förrättningar för era förfäder stärker och skyddar era ungdomar och familjer i en värld som blir allt mer ond. Jag vittnar också personligen om att president Russell M. Nelson har fått ytterst viktiga uppenbarelser om tempel och tempelarbete. Den nya betoningen på hemcentrerade studier om och efterlevnad av evangeliet samt de resurser inom kyrkan som kyrkan tillhandahåller ger många goda möjligheter till kärleksfullt förbereda eviga familjer och enskilda för att möta och leva med Gud. När en man och kvinna beseglas i templet ingår de äktenskapets heliga orden i det nya och eviga förbundet, en prästadömsorden. Tillsammans uppnår de och tar emot prästadömets välsignelse och makt att styra familjens angelägenheter. Kvinnor och män har unika roller som beskrivs i familjen är tillkännagivande för världen. Men deras olika förvaltarskap är lika värdefulla och viktiga. De har jämbördig makt att ta emot uppenbarelse för sin familj. När de arbetar tillsammans i kärlek och rättfärdighet välsignas deras beslut av himlen. De som söker få veta Herrens vilja för sig själva och för sina familjer måste sträva efter rättfärdighet, ödmjukhet, vänlighet och kärlek. Ödmjukhet och kärlek är utmärkande för de som söker Herrens vilja. särskilt för sina familjer. Att finslipa oss, kvalificera oss för förbundets välsignelser och förbereda oss för att möta Gud är personlig ansvar. Vi behöver vara oberoende och verka med iver för att göra vårt hem till en tillflykt undan de stormar som omger oss och till en trons helgedom. Föräldrar har ett ansvar att kärleksfullt undervisa sina barn. Hemfylld av kärlek är en glädje, en fröjd och blir bokstavligen som himlen på jorden. Min mors favoritsalm var "Frid och glädje finns på jord". När hon hörde den första frasen "Frid och glädje finns på jord i ett älskat hem" blev hon märkbart rörd och tårögd. Som barn var vi medna om att vi hade ett sådant hem. Det var en av hennes högsta prioriteringar. Utöver ett kärleksfullt atmosfär i hemmet har presidenten fokuserat på att vi bör begränsa sådant bruk av media som stör våra primära syften. En förändring som gynnar nästan alla familjer är att göra internet, sociala medier och tv till vår tjänare istället för en distraktion, eller ännu värre, vår herre. Striden om allas skedar, men särskilt barnens, sker ofta i hemmet. Som föräldrar måste vi se till att medieinnehållet är både sunt, åldersanpassat och förenligt med en kärleksfull atmosfär som vi försöker skapa. Undervisning i våra hem måste vara tydlig och fängslande, men också andlig, glädjande och full av kärlek. Jag lovar, om vi fokuserar på vår kärlek till frälsaren och hans försoning, gör honom till mittpunkten i vår strävan att samla in Israel på båda sidor om slöjan, tjäna andra och personligen förbereda oss för att möta Gud, förminskas den ondes inflytande och evangeliets glädje, fröjd och frid upphöjer våra hem med Kristuslik kärlek. Jag vittnar om dessa doktrinära löften och bär mitt fasta vittnesbörd om Jesus Kristus, om hans försoningsoffer för vår skull. I Jesu Kristi namn. Amen.
The congregation will now join. Församlingen sjunger nu med kören "Kom Guds barn från land och stad". Det är nummer 28 i Svenska psalmboken. Efter sången får vi höra från Elsie Dietard Kristoffersson i det 12 apostlarnas korum. Han följs av broder Ted R. Callister, som igår eftermiddag avlöstes från sitt tjänande som söndagsskolans generalpresident. Detta är den 189:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. In 2 weeks we will celebrate.
Om 2 veckor firar vi påsk. Uppståndelsen bekräftar Jesu Kristi gudomlighet och att Gud verkligen finns. Våra tankar vänds till frälsaren och vi begrundar hans oförlikneliga levnad och den oändliga kraften i hans stora försoningsoffer. Jag hoppas att vi också tänker på hans kommande återkomst när han ska regera som kungarnas kung och herrarnas herre. För ett tag sedan i Buenos Aires i Argentina deltog jag i en konferens med ledare från många olika religiösa trosinriktningar. Deras kärlek till nästan gick inte att ta miste på. De var fast beslutna att minska lidandet och hjälpa människor att övervinna förtryck och fattigdom. Jag tänkte på den här kyrkans många humanitära åtaganden. Projekt i samarbete med flera av de trosinriktningar som var där på konferensen. Jag kände djup tacksamhet för den generositet hos medlemmarna i Jesu Kristi kyrka och Sista Dagars Heliga som gör sådant kristuslikt tjänande möjligt. I samma ögonblick bekräftade den helige anden 2 saker för mig. För det första, att arbetet med att ta hand om timliga behov är livsviktigt och måste fortsätta. Det andra var oväntat men ändå kraftfullt och tydligt. Det var det här. Förutom osjälviskt tjänande är det också livsviktigt att förbereda världen för Herren Jesu Kristi andra ankomst. När han kommer minskar inte bara förtryck och orättvisa. De upphör. Vargen ska bo tillsammans med lammet och leoparden ska ligga tillsammans med killingen och kalven och det unga lejonet och gödboskapen ska vara tillsammans och ett litet barn ska valla dem. De ska inte göra vad ont och fördärvligt är på här, hela mitt heliga berg. Ty jorden ska vara full av kunskapen om Herren, liksom vatten täcker havet. Fattigdom och lidande ska inte bara minska, de ska försvinna. De ska aldrig mer hungra och aldrig mer törsta, och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leva dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Till och med smärta och sorg ska avskaffas. På den dagen ska ett spädbarn inte dö förrän det är gammalt och dess liv ska vara som ett träds ålder. Och när det dör ska det inte sova, det vill säga jorden, utan det ska förvandlas i ett ögonblick och ska ryckas upp och dess vila ska bli härlig. Ja visst, låt oss göra allt vi kan för att avhjälpa lidande och sorg nu. Och låt oss ägna oss mer flitigt åt de förberedelser som behövs inför dagen när smärta och ondska helt ska ta slut. När Kristus personligen kommer att regera på jorden och jorden förnyas och får sin paradisiska härlighet. Det blir en återlösningens och domens dag. Den anglikanske biskopen i Durham, Dr. Wright, har beskrivit vikten av Kristi försoning, uppståndelse och dom för att övervinna orättvisor och ställa allt till rätta. Han sa, Gud har bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett, och detta har han försäkrat alla om. Genom att uppväcka den mannen från de döda. Alla fakta om Jesus av Nazaret och särskilt om hans uppståndelse från de döda är grunden till vissheten om att världen inte styrs av slumpen. Den är inte i slutändan kaos. När vi gör det rätta i nuet, låtsas inte som det regnar och försöker stötta upp en byggnad som kommer att falla ihop. Eller laga en bil som egentligen är på väg till skroten. När Gud uppväckte Jesus från de döda var det den mikrokosmiska händelse som i ett nötskal innehöll den slutgiltiga makrokosmiska domen, fröet till det slutliga hoppet. Gud förkunnade på kraftfullast tänkbara sätt att Jesus av Nazaret verkligen var Messias. Historiens största ironi genomgick Jesus själv en grym och orättvis dom och hamnade därmed på den plats som symboliserade och drog samman alla historiens myriader av grymheter, där han fick bära detta kaos, detta mörker, denna grymhet, denna orättvisa i sig själv och göra slut på dess makt. Slutcitat. När jag var på konferensen i Buenos Aires, som jag nämnde, klargjorde anden för mig att endast Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga har fått kraften och fullmakten att åstadkomma de nödvändiga förberedelserna för Herrens andra ankomst. Den återupprättades faktiskt för det syftet. Kan man någon annanstans finna ett folk som ser vår tid som den förutsagda tiden att fullbordas utdelning, då Gud ska sammanfatta allt i Kristus? Om man inte här finner en grupp som är fast besluten att åstadkomma det som behöver åstadkommas både för levande och döda, som förberedelse inför den dagen, om man inte här finner en organisation villig att lägga ner oerhört mycket tid och pengar på att samla in och förbereda ett förbundsfolk som är redo att ta emot Herren, så finns den ingenstans. Herren förkunnade för kyrkan 1831: Guds rikes nycklar anförtros människan på jorden, och därifrån ska evangeliet rulla fram till jordens ändar. Åkalla Herren så att hans rike kan gå ut över jorden, så att dess invånare kan ta emot det och bereda sig för kommande dagar då människosonen ska komma ned i himlen klädd i sin härlighetsglans för att möta Guds rike som är upprättat på jorden. Vad kan vi göra nu som förberedelse för den dagen? Vi kan som ett folk förbereda oss. Vi kan samla in Herrens förbundsfolk. Och vi kan hjälpa till att göra anspråk på löftet om frälsning som gavs till fäderna, våra förfäder. Allt detta måste ske i ganska stor omfattning innan Herren kommer tillbaka. För det första och helt avgörande för Herrens återkomst måste det finnas ett folk på jorden som är berett att ta emot honom när han kommer. Han har sagt att de som finns kvar på jorden den dagen från den minste till den största fylls av kunskapen om Herren och ser med egna ögon och upphäver sin röst och med en röst sjunger denna nya sång och säger: Herren har återupprättat Sion. Herren har samlat allt till ett. Herren har hämtat ned Sion ovanifrån. Herren har hämtat upp Sion nedanifrån. I forna tider tog Gud emot upp den rättfärdiga staden Sion till sig. Som motsats kommer de i sista dagarna, ett nytt Sion, att ta emot Herren när han återvänder. Sion är de renhjärtade, ett folk med hjärta och sinne som lever rättfärdigt och inte har några fattiga. Profeten Joseph Smith sa: vårt största ändamål bör vara att bygga Sion. Vi bygger Sion i våra hem, församlingar, grenar och stavar, genom enighet, gudaktighet och Kristuslik kärlek. Vi måste inse att Sions uppbyggnad sker i omskakande tider, en vredens dag, en förbränningens dag, en ödeläggelsens dag, en gråtens, sorgens och klagans dag. Och som en virvelvind ska den komma över hela jordens yta, säger Herren. Därför blir insamlingen till stavar, till försvar och till en tillflykt undan stormen och undan vreden när den oblandad ska utgjutas över hela jorden. Precis som i forna dagar kommer vi ofta tillsammans för att fasta och be och tala med varandra om våra själars välfärd. Och tar vi del av bröd och vatten till minne av Jesus Kristus. Som president Nelson förklarade under generalkonferensen i oktober förra året: det mål kyrkan haft sedan länge är att hjälpa alla medlemmar öka sin tro på Herren Jesus Kristus och hans försoning. Att hjälpa dem ingå och hålla sina förbund med Gud samt stärka och besegla deras familjer. Därför betonar han vikten av templets förbund, av att helga sabbaten och att dagligen mätta sig med evangeliet med centrum i hemmet och med stöd av en integrerad studiekurs i kyrkan. Vi vill lära känna Herren och vi vill känna Herren. En grundläggande del av Sions uppbyggnad är insamlingen av Herren sedan länge skingrade förbundsfolk. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de 10 stammarnas återställelse. Alla som omvänder sig tror på Kristus och låter döpa sig är hans förbundsfolk. Herren själv profeterade att före hans återkomst skulle evangeliet predikas i hela världen för att återvinna hans folk som är av Israels hus. Jeremias profetia går i uppfyllelse. Se, dagar ska komma, säger Herren, då man inte mer ska säga, så sant Herren lever, han som förde Israels barn upp ur Egyptens land, utan så sant Herren lever, han som förde Israels barn ut ur landet i norr och ur alla andra länder dit han hade fördrivit dem. För jag ska föra dem tillbaka till deras land som jag gav deras fäder. President Nelson har betonat att Israels insamling är det viktigaste som sker på jorden idag. Inget annat kan jämföras. Inget annat kan jämföras i fråga om betydelse eller i fråga om majestät. Och om ni väljer det kan ni vara en stor del av det. Sista dagars heliga har alltid varit ett missionerande folk. Hundratusentals har tagits emot missionskallelse sedan återställelsens början. Tiotusentals verkar just nu och som Esther Cook nyss sa, kan vi alla delta på enkla och naturliga sätt med kärlek och bjuda in andra att vara med oss i kyrkan, besöka oss hemma, bli en del av vår umgängeskrets. Publiceringen av Måns bok signalerade att insamlingen hade inletts. Måns bok är i sig själv verktyget för insamling och omvändelse. Det stora återlösningsarbetet för våra förfäder är också viktigt som förberedelse för Kristi andra ankomst. Herren lovade att sända profeten Elia före Kristi andra ankomst, Herrens dag, den stora och fruktansvärda, för att uppenbara prästadömet och implanta i barnens hjärtan de löften som gavs till fäderna. Elia kom som utlovat 3 april 1836. Platsen var templet i Kirtland. På den platsen och just då förlenade han verkligen det utlovade prästadömet, nycklarna till de dödas återlösning och till att sammanbinda män, hustru och familjer inom alla tidens släkten och i all evighet. Utan detta skulle skapelsens ändamål gå om intet, och ur den synvinkeln skulle jorden vikas åt förintelse. På ungdomsandakten före invigningen av templet i Rom visade de hundratusentals unga män och kvinnor som närvarade president Nelson de kort de hade förberett med namn på sina förfäder. De var redo att gå in i templet och utföra ställföreträdande dop för dessa förfäder så fort det öppnades. Det var ett otroligt givande ögonblick, ändå bara ett exempel på det accelererande arbetet med att etablera Sion för gamla generationer. När vi försöker vara flitiga i att bygga upp Sion och göra vår del i att samla in Herrens utvalda och återlösa döda, bör vi stanna upp och minnas att det är Herrens verk och att det är han som utför det. Han är vingårdens herre och vi är hans tjänare. Han befaller oss att arbeta i vingården av all vår styrka denna den sista gången, och han arbetar med oss. Det är nog riktigt att säga att han låter oss arbeta med honom. Som Paulus sa, jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Det är han som påskyndar sitt verk i dess tid. Genom att använda våra erkänt ofullständiga ansträngningar, våra små medel, åstadkommer Herren stora ting. Denna stora och sista evangelieutdelning växer stadigt mot sin höjdpunkt. Sion på jorden, förenat med Sion från ovan vid Herrens härliga återkomst. Jesu Kristi kyrka har uppdraget att förbereda världen för den dagen. Så låt oss den här påsken verkligen fira Jesu Kristi uppståndelse och allt det som den förebådar. Frälsarens återkomst kommer att uppfylla allt hans uppståndelse har lovat människan. Det är den yttersta försäkran om att allt ska ställas till rätta till alla som levat på denna jord, och löftet om evigt liv. Kristi uppståndelse är försäkran om att allt ska rättas till. Låt oss aktivt bygga upp Sion för att påskynda den dagen. I Jesu Kristi namn. Amen.
Den här tiden på året gläds vi särskilt åt och reflekterar särskilt över frälsarens försoning. Det är sanningen det mest gudomliga, sinnesutvidgande, mäktiga lära som den här världen eller detta universum någonsin har känt till. Det är den som ger hopp och mening till våra liv. Vad är då Jesu Kristi försoning? I en bemärkelse är det en serie gudomliga händelser som började i Getsemane trädgård, fortsatte på korset och kulminerade i frälsarens uppståndelse från graven. Den motiverades av en ofattbar kärlek till var och en av oss. Den krävde en person som var syndfri, som hade oändlig makt över elementen, till och med döden, som hade en gränslös förmåga att lida följderna av våra synder och sjukdomar, och som faktiskt steg ned under allt. Det här var Jesu Kristi mission. Det här var hans försoning. Vad var då dess syfte? Det var för att göra det möjligt för oss att återvända till Gud, bli mer som han och uppnå glädjens fullhet. Det skedde genom att han övervann fyra hinder. Ett, den fysiska döden. Det andra, andlig död som orsakades av Adam och våra synder. För det tredje, våra bedrövelser och skräppligheter. Och det fjärde, våra svagheter och ofullkomligheter. Men hur kan frälsaren åstadkomma detta utan att överträda rättvisans lagar? Anta för ett ögonblick att en man som överväger ett hisnande fritt fall fattar ett dumdristigt beslut och spontant hoppar ut från ett litet flygplan. Sedan inser han snabbt dumheten i sitt tilltag. Han vill landa säkert, men det finns ett hinder, gravitationslagen. Han viftar med armarna med en otrolig hastighet och hoppas kunna flyga, men förgäves. Han intar en position som gör det att han kan flyta eller glida för att sakta ner fallet, men gravitationslagen är obeveklig och obarmhärtig. Han försöker resonera med den här grundläggande naturlagen. Det var ett misstag, jag ska aldrig göra om det. Men hans vädjan möts av döva öron. Gravitationslagen medger inget medlidande. Den gör inga undantag, men lyckligtvis känner mannen plötsligt något på ryggen. Hans vän i flygplanet, som anade det där ögonblicket av dumhet, hade placerat en fallskärm där precis före hoppet. Han hittar utlösaren och drar i snöret. Lättat flyter han tryggt till marken. Vi kan fråga, överträddes gravitationslagen eller verkade fallskärmen inom den lagen för att bereda en säker landning? När vi syndar är vi som den dumdristiga mannen som hoppade från planet. Vad vi än gör för vår egen del har vi bara en kraschlandning att vänta. Vi underkastade rättvisans lag, som liksom gravitationslagen är sträng och oförsonlig. Den kan räddas enbart för att frälsaren genom sin försoning av barmhärtighet ger oss en andlig fallskärm, så att säga. Om vi har tro på Jesus Kristus och omvänder oss, det vill säga att vi gör vår del och drar i utlösningssnöret, frigörs frälsarens skyddande krafter för vår skull och vi kan landa andligt oskadda. Men detta är bara möjligt enbart genom att frälsaren övervann de fyra stötestenar som kan förhindra vår andliga utveckling. För det första döden. Han övervann döden genom sin förundliga uppståndelse. Aposteln Paulus lärde, liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. För andra synden. Frälsaren övervann synd och skuld för alla som omvänder sig. Så djup och omfattande är hans renade kraft att Jesaja lovade, om än era synder är blodröda, ska de bli snövita. Då och då har jag träffat goda heliga som har svårt att förlåta sig själva. Som troskyldigt men felaktigt har satt upp gränser för frälsarens återlösande krafter. De har ovetande förvandlat en oändlig försoning till en begränsad sådan, som på något sätt inte täcker just deras synd eller svaghet. Men det är en oändlig försoning eftersom den omfattar och inbegriper alla synder och svagheter, liksom alla övergrepp och all smärta som orsakats av andra. Truman Madsen gjorde följande trösterika iakttagelse. Om någon av er har lurats att tro att ni har gått för långt, att ni har befläckats av syndens gift som gör det omöjligt att någonsin åter bli den ni kunde ha blivit. Lyssna då på mig. Jag vittnar då om att ni inte kan sjunka djupare än vad Jesu Kristi ljus och oerhörda intelligens kan nå. Jag vittnar om att så länge det finns en gnutta vilja att omvända sig och försöka, så finns den där. Han steg inte bara ner till ditt tillstånd, han steg ner under det för att han ska kunna vara i allting och genom allting sanningens ljus. En anledning till att det är så viktigt att förstå frälsarens förstoring och dess oändliga betydelse är att med större insikt kommer en större önskan att förlåta oss själva och andra. Även om vi tror på Kristus renade krafter uppstår ofta frågan: hur vet jag om jag har blivit förlåten för mina synder? Om vi känner anden, är det tecken på att vi har blivit förlåtna eller att reningsprocessen pågår? President Henry B. Eyring har sagt: om du har känt den helige andens inflytande kan du ta det som bevis på att försoningen är verksam i ditt liv. Några har frågat: men om jag har blivit förlåten, varför kan jag då fortfarande känna skuldkänslor? Kanske är det så med Guds nåd att minnet av skuldkänslorna är en varning, en andlig stoppskylt så att säga, som varnar oss när vi ställs inför liknande frestelser. Välj inte den vägen. Du vet vilken smärta den kan ge. I den bemärkelsen verkar den som ett skydd, inte som ett straff. Är det då möjligt att vi kan minnas våra synder och ändå vara fria från skuldkänslor? Alma kom ihåg sina synder flera år efter att han omvänt sig. Men han vädrade till Jesus om nåd, sa han: jag kunde inte längre komma ihåg mina kval. Ja, jag söndeslets inte längre av minnet av mina synder. Hur kunde han komma ihåg sina synder utan smärta eller skuldkänslor? Därför att när vi omvänder oss blir vi födda av Gud. Vi blir, som det står i skrifterna, nya skapelser i Kristus. Med fullkomlig uppriktighet kan vi nu säga: jag är inte den man eller kvinna som begick de tidigare synderna. Jag är en ny och förvandlad person. För det tredje, bedrövelser och skröpligheter. Alma profeterade att Kristus ska gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Varför då? Så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet. Så att han i köttet kan veta hur han kan bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Hur åstadkommer han det? Ibland tar han bort bedrövelser. Ibland stärker han oss så att vi kan härda ut, och ibland ger han oss ett evigt perspektiv så att vi bättre kan förstå dess temporära natur. När Joseph Smith hade försmäktat i fängelset i Liberty omkring 2 månader ropade han slutligen: "O Gud, var är du?" Istället för att ge det omedelbar lindring svarade Gud: "Min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och dina lidanden ska ändå vara ett ögonblick, och därefter ska Gud, om du har uthärdat väl, upphöja sig dig i höjden." Josef förstod nu att den här bittra upplevelsen bara var en liten prick i det eviga spektrumet. Med denna förhöjda vision skrev han till det heliga från samma fängelsecell: "Låt oss därför, högt älskade bröder, med glädje göra allt det som står i vår makt, och sedan kan vi med största förvissning stå stilla och se Guds frälsning." Tack vare frälsarens försoning kan vi ha ett evigt perspektiv som ger mening åt våra prövningar och hopp om lindring. För det fjärde, svagheter och ofullkomligheter. Genom sin försoning har frälsaren möjliggörande krafter som ibland kallas nåd, varigenom vi kan övervinna våra svagheter och ofullkomligheter och således få hjälp i vår strävan att bli mer som han. Moroni lärde: ja, kom till Kristus och bli fullkomnade i honom, så att ni genom hans nåd kan bli fullkomliga i Kristus. Det verkar finnas minst 2 kanaler eller medel varigenom vi kan få tillgång till en möjliggörande krafter som kan förfina och till och med fullkomliggöra oss. Först har vi de frälsande förrättningarna. I skrifterna står det: gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förrättningar. Ibland tänker vi kanske på förrättningarna som en checklista, nödvändiga för upphöjelse. Men egentligen frigör de en gudomlig kraft som hjälper oss bli mer som Kristus. Till exempel, när vi döps och tar emot en helig andes gåva blir vi rena och blir således mer heliga som Gud. Dessutom kan våra sinnen genom den heliga anden upplysas och våra hjärtan uppmjukas så att vi kan tänka och känna mer som han gör. Och när vi beseglas som makar ärver vi rätten till troner, riken, furstendömen och makter som gåvor från Gud. En andra kanal till de här möjliggörande krafterna är andens gåvor. Tack vare Kristi försoning har vi rätt att ta emot den heliga andens gåva och dess tillhörande andliga gåvor. De här gåvorna är gudomliga egenskaper. Så varje gång vi förvärvar en andlig gåva blir vi mer som Gud. Säkerligen är det därför skrifterna på ett flertal ställen uppmanar oss att söka dessa gåvor. President George Q. Cannon lärde: ingen bör säga, jag kan inte hjälpa det, jag bara är sådan. Ingen kan använda den ursäkten, för Gud har lovat att ge oss gåvorna som gör att vi kan få bukt med våra svagheter. Om någon av oss är oförkumlig är det vår plikt att be om den gåva som kan göra oss fullkomliga. Sammanfattningsvis ger frälsens försoning oss liv istället för död. Huvudprydnaden istället för aska. Läkedom istället för sår och fullkomlighet istället för svaghet. Den är himlens motgift mot denna världs hinder och svårigheter. Under sin sista vecka på jorden sa frälsaren: i världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Eftersom frälsaren utförde sin försoning finns ingen yttre kraft, händelse eller person, ingen synd eller död eller skilsmässa som kan hindra oss från att uppnå upphöjelse, förutsatt att vi håller Guds bud. Med den vetenskapen kan vi sträva vidare med gott mod och en fullkomlig förvissning om att Gud är med oss i denna himmelska strävan. Jag vittnar om att frälsarens försoning inte bara är oändlig i sin omfattning, utan också personlig i sin räckvidd. Att den inte bara kan tas tillbaka till Gud utan också hjälpa oss bli som han. Det yttersta målet med Kristi försoning. Om detta bär jag mitt tacksamma och fasta vittnesbörd. I Jesu Kristi namn. Amen.
Vi är tacksamma för de fina budskap vi har hört. Och för Tabernacle Choir at Temple Square för den upplyftande sång som de framfört denna förmiddag. Kören sjunger nu O du salighetens klippa. Och avslutande talare det här mötet blir vår älskade profet president Russell M. Nelson. Efter hans tal avslutar kören mötet med att sjunga Kom följen mig. Tacksägelse får vi sedan av syster Jean B. Bingham, Hjälpföreningens generalpresident.
My beloved brothers and sisters, my wife Wendy and I rejoice.
Mina älskade bröder och systrar, min fru Wendy och jag gläds att få vara med denna sabbatsmorgon. Mycket har hänt sedan vår senaste generalkonferens. Nya tempel har invigts i Concepcion i Chile, Barranquilla i Colombia och Rom i Italien. Vi upplevde hur anden utgöts rikligen vid dessa heliga händelser. Jag gratulerar de många kvinnor och män som nyligen har läst Mormons bok och upptäckt glädjen och dolda skatter. Jag inspireras av berättelser om underverk som skett. Jag förundras över 11-åriga unga män som nu som diakoner värdigt delar ut sakramentet varje söndag. De kommer till templet tillsammans med våra 11-åriga unga kvinnor som nu ivrigt studerar och tjänar som bikupsflickor. Både unga män och unga kvinnor predikar evangeliet med tydlighet och övertygelse. Jag gläds med barn och ungdomar som hjälper till att undervisa om evangeliet i sina hem när de arbetar tillsammans med sina föräldrar för att följa den hemcentrerade studiekursen med stöd av kyrkan. Vi fick det här fotot av 4-åriga Blake som tidigt en lördagsmorgon tog tag i en av kyrkans bok och utropade: jag behöver mata min ande.
Blake,
vi är så glada över dig och andra som väljer att mata sin ande genom att mätta sig med sanningarna i Jesu Kristi återställda evangelium. Och vi fröjdas i att veta att många tar emot Guds kraft i sina liv när de tillber och tjänar i templet. Som många av er vet, upplevde vår familj ett ömsint farväl för 3 månader sedan då vår dotter Wendy lämnade detta jordeliv. Under de sista dagarna av hennes kamp mot cancern välsignades jag med möjligheten att ta ett farvälsamtal mellan far och dotter. Jag höll hennes händer och berättade hur mycket jag älskade henne och hur tacksam jag var att få vara hennes far. Jag sa: du vides i templet och hedrade trofast dina förbund. Du och dina man välkomnade 7 barn till ert hem och uppfostrade dem till hängivna Jesu Kristi lärjungar, tappra medlemmar av kyrkan och medborgare som bidrar till samhället. Och de har varit äkta hälfter av samma kaliber. Din pappa är mycket, mycket stolt över dig. Du har gett mig så mycket glädje. Hon svarade tyst: tack, pappa. Det var ett ömsint och tårfyllt ögonblick för oss. Under hennes 67 år arbetade vi tillsammans, sjöng tillsammans, åkte ofta skidor tillsammans. Men den kvällen pratade vi om det som betyder mest. Som förbund, förrättningar, lydnad, tro, familj, trohet, kärlek och evigt liv. Vi saknar vår dotter så mycket. Men tack vare Jesu Kristi återställda evangelium oroar vi oss inte för henne. Medan vi fortsätter att hedra våra förbund med Gud lever vi i förväntan om att få vara med henne igen. Under tiden tjänar vi här, Herren här, och hon tjänar honom där i paradiset. Vi besökte faktiskt paradiset tidigare år. Det vill säga Paradise i Kalifornien. Det råkade bli så att vårt schemalagda besök där skedde mindre än 40 timmar efter vår dotter lämnat denna värld. Min fru och jag tillsammans med Elder Kevin W. Pearson och hans fru June blev stärkta genom de heliga i Chico stav i Kalifornien. Vi fick höra om deras stora tro, deras tjänande och de underverk som skedde i deras förödande förluster på grund av den mest förödande skogsbranden i Kaliforniens historia. Medan vi var där pratade vi länge med en ung polis, John, som var en av de många modiga utryckningspersoner. Han mindes det tjocka mörker som la sig över Paradise den 2 november 2018. Då eldslågor och glöd svepte över staden, slukade hus och egendom med som en farsot och bara lämnade högar av aska och frilagda skorstenar efter sig. Under 15 timmar körde John genom ett ogenomträngligt mörker med spjutstrimmor av hotande glöd och hjälpte person efter person, familj efter familj, fly till säkerheten. Alltid med fara för sitt eget liv. Men det som under hela denna krävande prövning skrämde John mest var frågan som överskuggade allt. Var är min familj? Efter många långa, skrämmande, ångestfyllda timmar fick han till slut veta att de hade evakuerats. Berättelsen om Johns oro för sin familj har manat mig att idag tala med resten av er som kanske frågar, när ni närmar er slutet på ett jordeliv, var är min familj? Den kommande dagen, när ni fullbordat er tid i dödligheten och går in i andevärlden, ställs ni inför denna hjärtskärande fråga. Var är min familj? Jesus Kristus lär oss vägen tillbaka till vårt eviga hem. Han förstår vår himmelske faders plan för evigt framåtskridande bättre än för någon av oss. Han är ju dess slutsten. Han är vår återlösare, vår helare och vår frälsare. Ända sedan Adam och Eva drevs ut ur Edens lustgård har Jesus Kristus erbjudit sin mäktiga arm till hjälp till alla som väljer att följa honom. Gång på gång visar skrifterna, trots alla sorters synder från alla sorters människor, att hans armar fortfarande är utsträckta. Anden i var och en av oss har en naturlig längtan efter att familjekärleken ska vara för evigt. Kärlekssånger håller vid liv det falska hoppet att om kärlek är allt man behöver om man vill vara tillsammans för evigt. Och vissa tror felaktigt att Jesu Kristi uppståndelse innebär ett löfte om att alla människor kommer att vara med sina nära och kära efter döden. I verkligheten klargjorde frälsaren själv tydligt att även om hans uppståndelse sörjer för att varje människa som led verkligen kommer att uppstå och leva för evigt, krävs det mycket mer om vi vill kunna få den stora förmånen att upphöjas. Frälsning är en individuell angelägenhet, men upphöjelse är en familjeangelägenhet. Lyssna till dessa ord som talades av Herren Jesus Kristus till hans profet. Alla förbund, avtal, förpliktelser, åtaganden, eder, löften, handlingar, förbindelser, föreningar eller förhoppningar, vilka inte sker och ingås och beseglas genom löftets heliga ande, har ingen effekt, varken i kraft eller i eller efter uppståndelsen från de döda. Ty alla avtal som inte ingås i detta syfte upphör när människorna dör. Så vad krävs för att en familj ska upphöjas för evigt? Vi kvalificerar oss för detta privilegium genom att sluta förbund med Gud, hålla dessa förbund och ta emot nödvändiga förrättningar. Så har det varit sedan tidens begynnelse. Adam och Eva, Noa och hans hustru, Abraham och Sara, Lehi och Seria och alla andra hängivna Jesu Kristi lärjungar sedan världen skapades har ingått samma förbund med Gud. De har tagit emot samma förrättningar som vi, som medlemmar i Herrens återupprättade kyrka idag, tar emot vid dopet och i templet. Frälsaren inbjuder alla att följa honom ner i dopets vatten och sedan sluta ytterligare förbund med Gud i templet. Och ta emot och vara trofasta mot dessa ytterligare nödvändiga förrättningar. Alla dessa krävs om vi vill upphöjas med våra familjer och med Gud för evigt. Mitt hjärtas ångest är att många människor jag älskar, beundrar och respekterar, tackar nej till hans inbjudan. De bortser från Jesu Kristi vädjan när han manar, kom och följ mig. Jag förstår varför Gud gråter. Jag gråter också över sådana vänner och släktingar. De är underbara män och kvinnor och hängivna sina familjer och ansvar i samhället. De ger generöst av sin tid och sin energi och sina resurser och världen är bättre tack vare deras ansträngningar. Men de har valt att inte sluta förbund med Gud. De har inte tagit emot de förrättningar som skulle upphöja dem i sina familjer och binda dem samman för evigt. Vad jag önskar att jag kunde samtala med dem och inbjuda dem att med allvar begrunda Herrens möjliggörande lagar. Jag har undrat vad jag skulle kunna säga så att de känner hur mycket frälsaren älskar dem. Hur mycket jag älskar dem. Och inser hur kvinnor och män som håller sina förbund får ta emot glädjens fullhet. De behöver förstå att även om det finns en plats för dem här efter, med underbara män och kvinnor som också valde att inte sluta förbund med Gud, så är det inte den plats där familjer återförenas och ges privilegiet att leva och gå framåt för evigt. Det är inte det rike där de får uppleva glädjens fullhet med oändligt framåtskridande och oändlig lycka. Dessa de yttersta välsignelserna kan bara fås när man lever i ett upphöjt celestialt rike med Gud, vår evige fader, hans son Jesus Kristus och våra underbara, värdiga och kvalificerade familjemedlemmar. Jag vill säga till mina tveksamma vänner, i det här livet har du aldrig nöjt dig med det näst bästa inom något område. Men när du drar dig för att helt och hållet ta till dig Jesu Kristi återställda evangelium, väljer du att nöja dig med det näst bästa. Frälsaren sa, i min fars hus finns många rum. Men när du väljer att inte sluta förbund med Gud, nöjer du dig med ett knapphändigt tak över huvudet i all evighet. Jag skulle vidare vädja till mina tveksamma vänner genom att säga, utgjut ditt hjärta för Gud. Fråga honom om det här är sant. Ta dig tid att studera hans ord. Studera ordentligt. Om du verkligen älskar din familj och om du vill bli upphöjd med dem i all evighet, betala då priset nu genom allvarliga studier och innerlig bön. För att få lära känna dessa eviga sanningar och sedan hålla fast vid dem. Om du inte är säker på om du ens tror på Gud, börja då där. Inse att i avsaknaden av upplevelser med Gud kan man tvivla på Guds existens. Så försätt dig i en situation där du kan ha upplevelser med honom. Ödmjuka dig. Be om att ha ögon att se Guds hand i ditt liv och i världen omkring dig. Be honom berätta för dig om han verkligen finns där. Om han känner dig. Fråga honom vad han anser om dig
och lyssna sedan. En sådan kär vän till mig hade begränsade upplevelser med Gud. Han längtade efter att vara med sin avlidna hustru. Han bad mig hjälpa honom. Jag uppmuntrade honom att träffa våra missionärer för att kunna förstå Kristi lära och lära sig om evangeliets förbund, förrättningar och välsignelser. Det gjorde han. Men han kände att det rådde honom att göra skulle kräva för stora förändringar i hans liv. Han sa, de där buden och förbunden är helt enkelt för svåra för mig. Och jag kan verkligen inte betala tionde. Och jag har inte tid att tjäna kyrkan. Sedan bad han mig. När jag har dött, kan du möjligtvis göra den nödvändiga tempeltjänsten för min fru och mig så att vi kan vara tillsammans igen. Tack och lov är inte jag den här mannens domare. Men jag ifrågasätter verkan av ställföreträdande tempeltjänst för en man som hade möjlighet att döpas i det här livet. Att ordineras till prästerömmet och ta emot templets välsignelser här i dödligheten. Men som fattade det medvetna beslutet att avvisa det i livet. Mina kära bröder och systrar. Jesus Kristus inbjuder oss att följa förbundsstigen tillbaka hem till våra himmelska föräldrar och vara med dem vi älskar. Han inbjuder oss. Kom och följ mig. Som president för hans kyrka vädjar jag nu till dem av er som har tagit avstånd från kyrkan. Och till er som ännu inte riktigt har sökt att få veta att Frälsarens kyrka har återställts. Gör en andlig ansträngning för att få veta för egen del. Och gör det nu. Tiden håller på att ta slut. Jag vittnar om att Gud lever. Jesus är Kristus. Hans kyrka och hans evangeliums fullhet har återställts. För att välsigna våra liv med glädje här och hädan efter. Det vittnar jag om i Jesu Kristi namn. Amen.
our dear Father in heaven.
Vår kära himmelske fader, vi är så tacksamma för den grundval av Jesu Kristi evangelium som vi har hört om igen idag. Vi tackar dig för din kärlek som vi har fått uppleva idag på alla olika platser och i olika situationer. Vi är tacksamma för evangeliets välsignelser i våra liv. Hjälp oss att göra val så att vi kan få de välsignelser vi behöver. Vi ber att du hjälper oss dela vår kärlek, vårt ljus till andra. Så att vi kan förbereda oss för den Kristi andra ankomst. Vi tackar för alla välsignelser som vi får. Och vi gör så i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 189th annual.
Detta var en utsändning från den 189:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga med talare från kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod Tabernacle Choir at Temple Square. Utsändningen tillhandahölls som public service av Barnevilles Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.